Kapitel 15. En bägare med sömn. Var nu inte ett sånt ullhuvud, Rand, sa Min. Hon tvingade sig att sitta kvar, korsa benen och svänga nonchalant med foten, men lyckades inte hålla irritationen borta från sin röst. Gå till henne, prata med henne. Varför, snäste han. Jag vet vilket av breven jag ska tro på nu. Det är bättre så här. Hon är trygg nu. Trygg för alla som vill skada mig. Trygg för mig. Det är bättre så. Men han vankade av och an i skjortärmarna mellan de båda stolsraderna framför draktronen. Hans knogar var vita och blicken mörkare än molnen som spred ett nytt lager av snö över Carhain på andra sidan fönsterrutorna. Min utbytte en blick med Fedwin Moore som stod vid den praktfullt snidade dörren. Nu lät spjutjungfrun alla som inte utgjorde ett uppenbart hot promenera in utan förvarning. Men de som Rand inte ville träffa denna morgon skulle den muskulöse pojken mota ut. Han hade draken och svärdet på sin svarta krage och Min visste att han redan hade varit med om fler slag. Mer fasa än de flesta män som var tre gånger så gamla. Men inte desto mindre var han en pojke. Idag när han kastade sina besvärade blickar på Rand verkade han yngre än någonsin. Hon tyckte att svärdet såg malplacerat ut vid hans höft. Draken återfödd är en man, Fedwin, sa hon. Och precis som vilken man som helst tjurar han för att han tror att en kvinna inte vill träffa honom igen. Pojken spärrade upp ögonen och ryckte till som om hon hade nypt honom. Rand stannade upp och blängde på henne. Det enda som hindrade henne från att skratta var vetskapen om att han dolde en smärta lika verklig som från något knivhugg. Det och förvissningen om att han skulle ha blivit lika sårad om det varit hon som gjort vad Elaine hade gjort. Inte för att hon någonsin skulle få tillfälle att slita ner hans fanor, men principen var densamma. Till en början hade Rand blivit helt bedövad av de nyheter Tame hade kommit med från Camelin i gryningen. Men så snart mannen gett sig av hade Rand slutat se ut som en klubbad oxe och börjat uppföra sig så här. Hon ställde sig upp, rättade till sin ljusgröna rock, la armarna i kors under brösten och vände sig direkt till honom. Vad kan det annars vara? Frågade hon lugnt. Och hon försökte i varje fall låta lugn och lyckades nästan. Hon älskade honom. Men efter en hel morgon av det här ville hon ge honom en rejäl omgång örfilar. Du har inte sagt ett ord om Mert och du vet inte ens om han lever. Mert lever, morrade Rand. Jag skulle veta om han var död. Vad menar du med att jag skulle... Sen bet han ihop som om han inte kunde förmå sig att uttala ordet. Tjura, fortsatte hon åt honom. Snart kommer du att börja pluta med underläppen. Det finns kvinnor som tycker att män ser bättre ut när de plutar med underläppen. Jag är inte en av dem. Nåväl, det fick vara nog med det. Han hade blivit mörk i synen och det var inte för att han skämdes. Har du inte slagit knut på dig själv för att se till att hon ska få Andors tron? Vilket är helt riktigt, ska jag tillägga. Sa du inte att du ville att hon skulle få Andor i ett stycke? Inte slitet i bitar som Carhain eller Tyr? Jo, det gjorde jag, röt han. Och nu är det hennes och hon vill ha mig därifrån. Gott och väl, det är vad jag säger. Och säg inte åt mig att sluta vråla igen. Jag vrålar in. Sen insåg han att det var just vad han gjorde och bet ihop. Ett lågt morrande steg ur hans hals. Mor började studera en av sina knappar, vreden fram och tillbaka. Han hade gjort det mycket denna morgon. Min höll god min. Hon skulle inte örfila upp honom och han var för stor för att hon skulle kunna ge honom smisk. Andor är hennes, precis som du ville, sa hon. Lugnt, nästan. Ingen av de förlorade kommer att ge sig på henne när hon har slitit ner dina baner. Ett farligt ljus tändes i hans blågrå ögon, men hon fortsatte oförtrutet, precis som du ville. Och du kan inte gärna tro att hon går över till dina fiender. Andor kommer att följa draken återfödd och det vet du. Så det enda skäl du har till att vara sur är att du tror att hon inte vill träffa dig. Åk dit, din idiot. Nästa bit var den som var svårast att säga. Du kommer inte att hinna säga två ord förrän hon kysser dig. Ljus. Hon älskade Elaine nästan lika mycket som hon älskade Rand. Kanske lika mycket, bara på ett annat sätt. Men hur skulle någon kunna tävla med en vacker, gyllenblond drottning som styrde och ställde över ett helt rike? Jag är inte arg, sa Rand med spänd röst och började traska fram och tillbaka igen. Min funderade på att ge honom en spark i ändan, en hård spark. En av dörrarna öppnades och in kom vithåriga, rynkiga Shirley. Hon viftade Mor åt sidan innan han hunnit göra annat än titta på Rand för att se om han ville släppa in henne. Rand öppnade munnen, ilsket. Vad han än ville påstå. Och fem kvinnor i svarta kaftaner, fuktiga av smält snö, följde den visa in i rummet med knäppta händer, nedvända blickar och ansiktena nästan dolda i de djupa huvorna. Deras fötter var lindade i trasor. Min kände hur det kröp i skinnet på henne. För hennes blick var alla de sex kvinnorna omvärvda av bilder och auror som dansade, flimrade, tändes och slocknade, precis som Rand. Hon hade hoppats att han hade lyckats glömma bort att dessa fem kvinnor fortfarande var i livet. Vad i ljusets namn höll den elaka gamla kvinnan på med? Sorrele gjorde en kort gest med rasslande armband av guld och elfenben. De fem ställde hastigt upp i en rad på golvets gyllene soluppgång. Rand gick längs raden och ryckte undan kapuchongerna från ansiktena som han sedan betraktade med kall blick. Alla de svartklädda kvinnorna var otvättade och deras hår var stripigt, svettigt och smutsigt. Elsa Penfell, en grön syster, mötte hans blick med en märklig iver. Neshoon Behara, en slank syster från bruna Aya, studerade honom lika ingående som han studerade henne. Sarine Nendal, så vacker till och med i detta lortiga tillstånd att man trodde att hennes tidlösa utseende måste vara naturligt, verkade precis nätt och jämnt hålla fast vid den svalhet som tillkom en vit syster. Beldane Niram, allt för ny som Aes Sedai för att ha fått de tidlösa dragen, försökte med ett osäkert leende som smälte bort under hans granskning. Irian Boroleos, blek och nästan lika skön som Sarine, ryckte till och tvingade sig sedan med en synbar ansträngning att möta Rands iskalla blick. De två sista tillhörde också gröna Aya, och alla fem hade varit bland dem Aes Sedai som hade kidnappat Rand på order från Elaida. Några av dem hade varit med och torterat honom under färden mot Tarvalon. Det hände fortfarande att Rand vaknade svettig och flämtande och mumlade osammanhängande saker om att vara instängd och bli slagen. Min hoppades att det inte var mord hon såg i hans blick. Dessa fem gjordes till Dachang, Randalthor, sa Sorrele. Jag tror att de känner sin skam ända in i märgen nu. Arian Boroleus var den första som bad om att få bli slagen så som du blev slagen. I gryningen och solnedgången. Men nu har alla gjort det. Deras bön har villfarits dem. Allihopa bett om att få tjäna er på vilket sätt de än kan. Den tåg som deras förräderi gett dem kan inte uppfyllas. Här blev hennes röst mörkare. Hos Eilfolket var själva det bedrägeri som bortförandet innebar långt värre än vad de hade gjort sedan. Men de känner sin skam och vill försöka. Vi har beslutat att överlämna valet till dig. Min rynkade pannan. Överlämna valet till honom. Visa lämnade sällan något val de kunde göra själva till någon annan. Sorrele gjorde det aldrig. Den seniga visa drog i förbigående den mörka sjalen till rätta över axlarna och såg på Rand som om detta var ett fullständigt betydelselöst ärende. Men hon kastade en isblå blick på min som plötsligt blev säker på att om hon sa fel sak nu skulle den beniga gamla kvinnan flå henne levande. Det var inte någon av hennes syner, bara att hon vid det här laget kände Sorrel bättre än hon skulle vilja. Hon tog sig beslutsamt an att studera bilderna som dök upp och försvann kring kvinnorna. Det var ingen lätt uppgift när de stod så tätt in på varandra. Hon kunde inte vara helt säker på vilken bild som hörde till vilken kvinna. Med aurorna kunde hon i varje fall alltid vara säker. Ljus. Måtte hon kunna begripa åtminstone en del av vad hon såg. Rand lyssnade på vad Sorrel sa. Lugnt åtminstone på ytan. Han gnuggade sakta händerna mot varandra och betraktade sen tankfullt hägrarna som var inbrända i hans handflator. Sen granskade han de fem Aishadernas ansikten i tur och ordning. Till sist stannade han vid Irian. Varför? Frågade han med mild röst. Jag dödade två av dina väktare. Varför? Min grimaserade. Rand kunde vara mycket, men sällan mild. Och Arian var en av de få som hade slagit honom mer än en gång. Den bleka ilianskan rätade på sig. Bilder dansade runt henne. Auror blixtrade till och var försvunna. Ingenting som min kunde utläsa någonting av. Med smutsigt ansikte och sitt långa svarta hår i tovor samlade Arian sin ACD-myndighet kring sig som en mantel och såg honom stadigt i ögonen. Men hennes svar var enkelt och direkt. Vi gjorde fel som tog er. Jag har funderat länge över det. Ni måste utkämpa sista striden och vi måste hjälpa er. Om ni inte vill ta emot min hjälp kan jag förstå det. Men om ni tillåter det ska jag ge er den hjälp jag kan. Rand stirrade uttryckslöst på henne. Han ställde samma fråga till var och en av dem. Samma enda ord och deras svar var lika olika som kvinnorna själva. Gröna Aja är stridens Aja, sa Beldraine med stolthet i rösten. Och trots fläckarna på kinderna och de mörka ringarna under hennes ögon såg hon sannoliken ut som en stridens drottning. Det verkade å andra sidan vara någonting medfött hos saldenska kvinnor. När ni går till Tarmon Gaidon måste gröna Aja vara med. Jag följer er om ni tar emot mig. Ljus. Hon skulle binda en ashaman som sin väktare. Hur? Nej, det var inte viktigt nu. Vad vi gjorde var logiskt när det skedde. Serenes svala behärskning övergick i en bekymrad min och hon skakade på huvudet. Det säger jag för att förklara, inte för att urskulda mig. Omständigheterna har förändrats. För er förefaller det kanske mest logiskt att... Hon tog ett klart ostadigt andetag. Bilder och auror. En stormig kärleksaffär av alla tänkbara saker. Kvinnan var som is trots sin skönhet. Och det var ingen nytta med att veta att mannen i fråga skulle smälta henne. Att låta oss återgå i fångenskap, fortsatte hon, eller till och med avrätta oss. För min del säger logiken att jag måste tjäna er. Nishun la huvudet på sned och såg ut som om hon försökte ta in varenda smula av honom genom sina nästan svarta ögon och lagrade i något skrymsle av sin hjärna. En rödgrön aura vittnade om ära och berömmelse. En väldig byggnad visade sig ovanför hennes huvud och försvann. Ett bibliotek som hon skulle grunda. Jag vill studera er, sa hon utan omsvep. Det kan jag knappast göra om jag bär på sten eller gräver hål. Det ger gott om tid för tankar, men att tjäna er tycks mig vara ett gott byte mot vad jag kan få lära mig. Hennes direkthet fick Rand att blinka, men förutom det var hans ansiktsuttryck lika oföränderligt. Det mest förvånande svaret kom från Elsa, mer på grund av hur hon sa det än orden hon använde. Hon sjönk ner på knä och blickade upp på Rand med feberaktig blick. Hela hennes ansikte tycktes glöda av ett innerligt sken. En kaskad av auror och bilder virvlade runt henne. Men ingen av dem sa min någonting. Ni är draken återfödd, sa hon andlöst. Ni måste vara på plats vid sista striden. Jag måste hjälpa er att vara där. Jag gör vad som än behövs. Sen kastade hon sig ner och tryckte läpparna mot det glänsande stengolvet framför Rands fötter. Till och med Sorrelle såg bestört ut och Shireen bara gapade. Det gjorde Mor också innan han skyndade sig att återgå till att vrida på sin knapp. Min tyckte att det lät som om han fnittrade nervöst för sig själv. Rand vände på klacken och marscherade halvvägs bort till draktronen där dragspiran och Ilians kungakrona låg ovanpå hans guldbroderade röda rock. Han såg så kall och bister ut att Min ville rusa fram till honom oavsett vem som såg på. Men hon fortsatte att studera i Shirdena. Åh, Sorrelle. Hon hade aldrig sett någonting riktigt användbart runt den vithåriga kärringen. Plötsligt vände sig Rand om igen och gick mot raden med kvinnor så snabbt att Beldane och Shireen ryggade tillbaka. En skarp gest från Sorrelle fick dem raskt på plats igen. Skulle ni gå med på att bli instängda i en låda? Hans röst var sträv som två frusna stenar som malde mot varandra. Inlåsta i en kista hela dagen och slagna innan ni ska ner och när ni ska upp igen. Det var vad de hade gjort honom. Ja, jämrade sig Elsa mot golvet. Jag gör vad jag än måste. Om ni verkligen begär det, lyckades Arian få fram med skakig röst. De andra nickade med förfärade miner. Med händerna knutna i fickorna bevittnade Min förbluffad denna scen. Det var egentligen inte särskilt konstigt att han skulle försöka få något slags hämnd. Men på något sätt måste hon sätta stopp för det. Hon kände honom bättre än han gjorde själv. Hon visste att han var hård som en knivsägg. Och var han var sårbar, hur mycket han än förnekade det. Han skulle aldrig kunna förlåta sig själv det här. Men hur skulle hon göra? Hans ansikte var förvridet i raseri och han skakade på huvudet som han brukade när han grälade med den där rösten som han hörde. Han muttrade ett ord tillräckligt högt för att hon skulle höra det. Taveren. Sorrelle stod lugnt och studerade honom lika ingående som Nishun. Inte ens hotet om kistan förmådde rucka den bruna systerns jämod. Förutom Elsa som fortfarande jämrade sig och kysste golvet var de andra hålögda. Som om de såg sig själva hopkrupna och fjättrade så som han hade varit. Bland alla dessa bilder som forsade fram runt Rand och kvinnorna blixtrade plötsligt en aura till som omslöt dem allesammans. Blå och gul med gröna skiftningar. Och Min visste vad den betydde. Hon flämtade till, halvt av förvåning och halvt av lättnad. De kommer att tjäna dig, Rand. Var och en på sitt eget sätt, skyndade hon sig att säga. Jag såg det. Sorrelle skulle tjäna honom. Plötsligt undrade Min exakt vad på sitt eget sätt innebar. Orden kom till henne tillsammans med vissheten, men det var inte alltid hon visste vad själva orden betydde. Men de skulle tjäna honom, så mycket var helt klart. Ursinnet rann bort från Rands ansikte medan han tyst studerade Eisedena. Ett par av dem tittade frågande på Min. Uppenbarligen förundrade över att några få ord från henne hade sån kraft. Men mest tittade de på Rand som verkade knappt andas. Till och med Elsa lyfte huvudet från golvet för att blicka upp mot honom. Sorrelle gav Min en snabb blick och en nästan omärklig nick. Gillande, trodde Min. Så den gamla låtsades att det gjorde henne detsamma vad Rand valde, minsann. Till sist tog Rand till orda. Ni får svära trohet till mig som Kiruna och de andra har gjort. Antingen det, eller att återvända till vad det nu är som de visa har haft er. Jag nöjer mig inte med någonting mindre. Trots att det fanns någonting uppfordrande i hans röst såg han ut som om han inte heller brydde sig om vad svaret blev där han stod med armarna i kors och otålig blick. Eden som han avkrävt dem kom forsande över deras läppar. Efter sin syn hade Min inte väntat sig något mothugg från Eishedena. Men det kom ändå som en överraskning när Elsa kravlade sig upp på knä och de andra sjönk ner på sina. I ostadig kör svor ytterligare fem Eishedir att i ljusets namn och vid sitt hopp om frälsning troget tjäna draken återfödd tills den sista striden hade kommit och gått. Neshun uttalade orden som om hon skärskådade vart och ett. Shireen som om det var någon logisk princip hon redogjorde för. Elsa med ett brett segerleende. Men svor gjorde de allihop. Hur många Eishedir skulle han samla kring sig? När Eden var svuren tycktes Rand tappa intresset. Leta upp kläder åt dem och hys in dem hos era andra lärlingar, sa han till Shireen med frånvarande ton. Han rynkade ögonbrynen, men inte åt henne eller Eishedirna. Hur många tror du att det blir till slut? Min hoppade nästan till vid detta eko av hennes egen tanke. Så många som behövs, sa Shireen torrt. Jag tror att det blir fler. Hon klappade i händerna och gjorde en gest som fick de fem systrarna att fara upp på fötter. Det var bara Neshun som såg förvånad ut över hur ivrigt de hade lytt. Shireen log, ett mycket belåtet leende för att vara en ale. Min trodde inte att det berodde på de andra kvinnornas lydnad. Rand vände sig bort med en nick. Han började redan vanka igen. Började redan se bister ut över Elaine. Min slog sig ner i sin stol igen och önskade att hon haft någon av Mäster Fells böcker att läsa. Eller kasta på Rand. Nej, en av Mäster Fells att läsa och någon annan att kasta. Shireen vallade ut de svartklädda systrarna, men strax innan hon försvann stannade hon upp med ena handen på dörren och tittade tillbaka på Rand där han traskade iväg från henne på väg mot den förgyllda tronen. Den där kvinnan, Cadjuan Meliandrin, befinner sig under detta tak igen idag, sa hon slutligen till hans rygg. Jag tror att hon tror att du är rädd för henne, Randall Thor. Så som du undviker henne. Med detta sagt lämnade hon rummet. Ett långt ögonblick stod Rand och stirrade på tronen. Eller kanske på någonting bortom den. Plötsligt ruskade han på sig. Gick de återstående stegen och tog upp svärdkronan. Precis när han skulle sätta den på huvudet tvekade han emellertid och la tillbaka den. Han tog på sig rocken och lät kronan och spiran ligga kvar. Jag tänker ta reda på vad Cadjuan vill, förkunnade han. Det är inte för att hon tycker om att promenera i snön som hon kommer till palatset varenda dag. Kommer du med, Min? Du kanske ser någonting. Hon kom på fötter snabbare än någon av de fem Eishedirna hade gjort. Ett besök hos Cadjuan skulle förmodligen vara lika trevligt som ett besök hos Shireen. Men vad som helst var bättre än att sitta här ensam. Dessutom skulle hon kanske se någonting. Fedwin slöt upp bakom henne och Rand med en vaken blick i ögonen. De sex spjutjungfrorna i korridoren utanför ställde sig upp men följde inte med. Shumaira var den enda av dem som Min kände igen. Hon gav Min ett hastigt leende och Rand en hård, ogillande blick. De andra blängde bara. Spjutjungfrorna hade godtagit hans förklaring till varför han hade gett sig av utan dem. Nämligen för att alla spioner så länge som möjligt skulle tro att han fortfarande var i Carhain. Men de krävde fortfarande att få veta varför han inte hade låtit hämta dem senare. Och på den frågan hade Rand inget svar. Han muttrade någonting för sig själv och skyndade på sina steg så att Min var tvungen att ta långa kliv för att hinna med. Iakttag Cadjuan noga, Min, sa han. Du också, Mor. Hon har något slags Eishedir-plan i tankarna, men bränner mig om jag begriper vad den går ut på. Jag vet inte. Det... Plötsligt var det som en stenmur slog Min i ryggen. Hon tyckte att hon hörde dån och skrällar. Och sen vände Rand på henne. Låg hon på golvet och tittade ner på henne. För första gången som hon kunde påminna sig med rädsla i de gryningsblå ögonen. Den försvann inte förrän hon satte sig upp och hostade. Det var fullt av damm i luften. Sen såg hon hur korridoren såg ut. Spjutjungfrorna utanför Rands dörr var försvunna. Själva dörrarna var borta tillsammans med större delen av väggen och i motsatta väggen gapade ett nästan lika stort hål med taggiga kanter. Trots dammet kunde hon se rakt in i hans rum och förödelsen där. Överallt låg stora högar med spillror och ovanför gapade taket upp mot himlen. Virvlande vindbyar svepte ner snö bland lågorna som dansade i lämningarna. En av de massiva sängstolparna av midnattsträ stack brinnande upp ur en stenhög. Hon insåg att hon kunde se hela vägen ut till de trappstegsformade tornen i snödiset. Det var som om någon hade slagit till mot solpalatset med en jättelik hammare. Och om de hade varit där inne istället för på väg till Cadjoan. Min rös. Vad, började hon ostadigt, men lät sedan den meningslösa frågan förbli outtalad. Vilken idiot som helst kunde se vad som hade hänt. Vem, frågade hon istället. De båda männens sönderrivna kläder var täckta av damm, deras sår stod på ända och de såg ut som om de rullat längs korridoren, vilket de kanske också hade. Hon tyckte att de allihop befann sig säkert 10 steg längre bort från dörrarna än hon mindes. Från platsen där dörrarna funnits. Längre bort hördes oroliga rop som ekade genom korridorerna. Ingen av de båda hade svarat på hennes fråga. Kan jag lita på dig, Mor? Frågade Rand. Fedwin mötte hans blick utan att blinka. Med ert liv, ers nåd, draken, sa han enkelt. Det är just vad jag anförtror dig, sa Rand. Han strök sig över kinden och reste sig plötsligt upp. Vakta henne med ditt liv, Mor. Hård som stål hans röst. Bister som döden själv. Om de är kvar i palatset kommer de att känna ifall du försöker göra en portöppning och slå till innan du hinner göra den färdig. Led inte kraften alls om du inte måste, men var beredd att göra det. Ta med henne ner till tjänarnas avdelning och döda allt och alla som försöker ge sig på henne. Alla. Efter en sista blick ned på henne. Ljus, vilken annan gång som helst skulle hon förmodligen ha kunnat dö lycklig om hon fick se den blicken i hans ögon. Sprang han iväg från ödeläggelsen, bort från henne. Den som hade försökt döda honom skulle säkerligen jaga honom. Mor klappade henne på armen med en dammig hand och gav henne ett pojkaktigt leende. Var inte orolig min, jag ska ta hand om dig. Men vem skulle ta hand om Rand? Kan jag lita på dig, hade han frågat denne pojke som varit en av de första som kommit och bett om att få lära sig leda kraften. Ljus, vem kunde göra så att Rand var trygg? Rand svängde runt ett hörn och stannade med ena handen mot väggen för att gripa urkällan. Det var löjligt att inte vilja vackla inför min när någon försökte ta livet av honom, men nu var det så. Inte bara någon, vem som helst. En man, Demandred, eller kanske Ashmodine, som slutligen kommit tillbaka. Kanske båda. Någonting hade känts underligt, som om väven kom från olika håll. Han hade känt kraften ledas, men för sent för att kunna göra någonting. Han skulle ha dött om han varit kvar i rummet. Han var redo att dö. Men inte min. Nej, inte min. Elaine hade det bättre som hade vänt sig emot honom. Åh, ljus, det hade hon. Han grep urkällan och Sidin strömmade in i honom med sin kokande köld och isande hetta. Med liv och sötma, smuts och död. Hans mage knöt sig och korridoren framför honom blev dubbel. Ett ögonblick tyckte han sig se ett ansikte. Inte med ögonen utan inne i huvudet. En man, flimrande och oigenkännlig, borta. Han svävade in i tomrummet, tom, full av kraften. Du ska inte vinna, sa han till Luz Tharin. Om jag dör ska jag dö som mig. Jag borde ha skickat bort Elena, viskade Luz Tharin tillbaka. Hon skulle ha levt då. Han föste undan rösten samtidigt som han föste sig själv bort från väggen och tog sig genom palatskorridorerna så obemärkt han förmådde. Gled med lätta steg längs de gobelängbehängda väggarna, smög runt guldbeslagna kistor och förgyllda skåp med ömtåliga porslinspjäser och elfenbensstatyetter. Med blicken sökte han efter sina angripare. De skulle inte nöja sig förrän de hittade hans döda kropp. Men de skulle nalkas hans gemak mycket försiktigt, för den händelse att han som Taveren genom någon ödets nyck hade överlevt. De skulle vänta för att se om han rörde på sig. I tomrummet var han så mycket ett med kraften som någon kunde överleva. I tomrummet, liksom med ett svärd i sin hand, var han ett med sin omgivning. Vilda rop och skrik hördes från alla håll. Vissa från människor som undrade vad som hade hänt. Andra som tjöt att draken återfödd hade blivit vansinnig. Det lilla knippet av irritation i hans bakhuvud som var Alanna gav en viss liten tröst. Hon var inte i palatset, hade inte varit där under hela morgonen. Befann sig kanske till och med utanför stadsmuren. Det önskade han att Min också hade gjort. Ibland såg han män och kvinnor längre bort i någon korridor. Mest tjänare i svart livré som sprang, snubblade och tog sig på fötter igen för att fortsätta springa. De såg inte honom. Med kraften i sig kunde han höra minsta viskning. Även viskningarna från mjuka, springande stövelsulor. Han tryckte sig mot väggen bredvid ett långt bord med porslin på. Vävde hastigt eld och luft runt sig själv och höll sig mycket stilla bakom en slöja av vrängt ljus. En ström av beslöjade spjutjungfrur dök upp och sprang förbi utan att se honom, mot hans gemak. Han kunde inte låta dem följa honom, han hade gett dem sitt löfte. Men det hade varit ett löfte om strid, inte att ledas till slakt. När han hittade Demandred och Asmodin skulle jungfrurna inte kunna göra annat än dö, och han hade redan 5 nya namn att ta reda på och lägga till sin lista. Shumara av böjda krönet sept i Darins klan var redan där. Ett löfte han varit tvungen att ge, ett löfte han måste hålla. Om så bara för det löftet skulle förtjänade han att dö. Örnar och kvinnor kan inte hållas säkra i bur, sa Luz Tharin, som om han citerade någonting, men började plötsligt gråta när den sista av jungfrurna försvann ur synhåll. Rand fortsatte, svepte fram och tillbaka genom palatset i bågar som långsamt avlägsnade sig från hans gemak. Vrängt ljus krävde ytterst lite av kraften. Så lite att ingen man skulle känna Saidin förrän han var på armslängds avstånd. Och han använde sig av det när helst det verkade finnas risk för att någon skulle se honom. Angriparna hade inte bara hoppats på att han skulle vara i sitt rum när de slog till. De hade kunskapare i palatset. Kanske hade det varit hans egenskap av Taveren som fått honom att lämna gemaket. Om nu en Taveren kunde påverka sig själv. Kanske var det bara en slump. Men kanske kunde förmågan att dra i väven bringa angriparna i hans grepp medan de trodde att han var död eller skadad. Luz Tharin skrockade vid tanken. Rand kunde nästan känna hur mannen förväntansfullt gnuggade sina händer. 3 gånger till fick han gömma sig bakom kraften medan beslöjade spjutjungfrur rusade förbi, och en gång så kan Kaltsuan svepa fram genom korridoren med inte mindre än 6 Aesir Daer i hälarna. Han kände inte igen en enda av dem. Det såg ut som om de var på jakt. Han var inte direkt rädd för den gråhåriga systern. Nej, naturligtvis inte rädd. Men väntade en god stund efter det att hon och hennes vänner var utom synhåll innan han släppte den skyddande väven. Luz Tharin skrockade inte åt Kaer Tsuan. Han var dödligt tyst tills hon försvunnit. Just när Rand steg bort från väggen öppnades en dörr till höger om honom och Aileel kikade ut. Han hade inte vetat att han var i närheten av hennes rum. Bakom hennes axel såg han en mörk kvinna med tjocka guldringar i öronen och en guldkedja fylld med berlocker hängande över vänsterkinden. Det var Shallon, vindfinnerska hos Harin Din Togara, den ambassadör för Athalmer som hade flyttat in i palatset nästan samtidigt som Merana upplyste honom om överenskommelsen. Och nu hade hon ett möte med en kvinna som kanske ville hans död. De spärrade upp ögonen när de fick se honom. Han gick så varsamt tillväga som han kunde, men det var bråttom. Några ögonblick efter det att dörren öppnats föste han in en något tilltufsad Aileel under sängen bredvid Shallon. De hade kanske ingenting att göra med det som hände. Kanske. Bättre att ta det säkra före det osäkra. De båda kvinnorna blängde på honom ovanför varsin munfull av Aileels halsdukar och strävade mot de sönderdrivna lakansremsor han hade bundit dem med till händer och fötter. Skölden som han hade vävt kring Shallon och sedan knutit åt skulle hålla henne avskärmad i en dag eller två innan den löstes upp. Men så länge skulle det inte dröja innan någon hittade dem och skar av deras andra fjättrar. Han var bekymrad över denna sköld när han öppnade dörren tillräckligt mycket för att kunna kika ut i hallen och skyndade bort genom den tomma korridoren. Han kunde inte lämna vindfinnerskan där med förmågan att leda kraften i behåll. Men för att skärma av en kvinna krävdes mer än bara en omärklig rännil av kraften. Om någon av angriparna hade varit tillräckligt nära. Men han såg ingen i de korsande korridorerna heller. 50 steg bortom Aileels rum öppnade sig korridoren mot en blå marmorbalkong med kantiga räcken och en bred trappa i vardera änden. Balkongen vette mot en fyrkantig sal med högt valvtak och en likadan balkong på andra sidan. Längs väggarna hängde långa bildvävar med fåglar som steg mot himlen i stela mönster. Nedanför stod Ashiva och såg sig omkring medan han nervöst slickade sig om läpparna. Gedwin och Rochade var med honom. Luz Therin tjattrade om att döda dem. Säg ju att jag inte kände någonting, sa Gedwin. Han är död. Och så fick Ashiva syn på Rand vid trappans krön. Den enda förvarningen Rand fick var den vilda grimas som plötsligt förvred Ashivas drag. Dashiva ledde kraften och Rand, som inte hann tänka, vävde, som så ofta annars visste han inte vad det var, någonting framletat ur Luz Therins minnen. Han var inte ens säker på att det bara var han själv som skapade väven eller om Luz Therin slet i Shaidin. Luft och eld och jord runt sig själv i ett alldeles särskilt mönster. Elden som kom störtande från Dashiva slog mot honom, splittrade marmorn under honom, kastade iväg honom genom korridoren, studsande och rullande inuti sin kokong. Skyddsbarriären skulle hålla ute allting utom landseld, även luft att andas. Flämtande släppte Rand väven medan han skrapade ut efter golvet. Explosionen ringde fortfarande i luften som var full av damm och marmorbitar tumlade över golvet. Lika mycket som för luftens skull släppte han den emellertid därför att det som kunde hålla kraften ute också kunde hålla den inne. Innan han slutat glida ledde han eld och luft men vävde på ett helt annat sätt än när man brängde ljus. Tunna röda trådar sprang fram ur hans vänsterhand och spred sig i en solfjäder medan de skar genom stenen mellan honom och platsen där han sett Ashiva och de andra. Från hans högra hand strömmade eldklot. Eld väv tillsammans med luft fortare än han kunde räkna och brände sig genom stenen innan de nådde salen och exploderade. Ett ihållande, öronbedövande dån fick hela palatset att skälva. Det damm som nått marken steg igen och stenbitarna studsade. Nästan genast var han emellertid uppe och på språng tillbaka förbi Aileels gemak. Den som slog till och stannade kvar på samma fläck bad om att få dö. Han var redo att dö, men inte riktigt ännu. Med en ljudlös morgning rusade han längs en annan korridor, ner för en smal tjänstefolkstrappa och ut på våningen nedanför. Försiktigt tog han sig tillbaka till platsen där han hade sett Shiva, redo att slunga iväg sina dödliga vävar vid minsta skymt av motståndaren. Jag borde ha dödat dem allihop redan i början, flämtade Luz Tharyn. Jag borde ha dödat dem allihop. Rand lät honom hållas i sitt raseri. Det stora rummet såg ut att ha tvättats i eld. Av vävnaderna fanns bara förkolnade, brinnande fragment kvar och vida fåror hade skurits ut i väggarna och golvet. Trappan där Rand hade varit på väg att gå ner slutade nu halvvägs i ett 10 fot djupt hål. Av de tre männen såg han inte ett spår. Elden skulle inte ha förtärt dem fullständigt. Någonting skulle ha blivit kvar. En tjänare i svart rock kikade försiktigt fram bakom en liten dörr bredvid trappan i andra änden av rummet. När han fick syn på Rand rullade hans ögon upp så att bara ögonvitorna syntes, varefter han föll ihop i en hög på golvet. En tjänstekvinna tittade fram från en korridor, samlade ihop sina kjolar och rusade tillbaka samma väg som hon hade kommit medan hon skrek för full hals att draken återfödd dödade alla i hela palatset. Rand slank ut ur salen med en grimas. Han var väldigt bra på att skrämma folk som inte kunde skada honom. Väldigt bra på att förstöra. Att förgöra eller förgöras, skrattade Luz Tharyn. Om det är vad man har att välja mellan, spelar det då någon roll vilket det blir? Någonstans i palatset ledde en man tillräckligt mycket av kraften för att skapa en portöppning. Var det Dashiva och de andra som flydde? Eller som ville att han skulle tro det. Han gick längs korridorerna utan att bry sig om att gömma sig längre. Det verkade däremot alla andra göra. De få tjänar han såg flydde med vilda skrik. Genom korridor efter korridor jagade han, fylld till bristningsgränsen med Shaidin, fylld med eld och is som försökte förinta honom lika säkert som att Dashiva försökte det. Fylld av smittan som krälade sig in i hans själ. Han behövde inte Luz Tharyns sträva skratt och galna pladder för att fyllas med mordlust. Han skymtade en svart rock framför sig och slängde ut med handen. Eld sköt fram, exploderade, slet bort hörnet där de två korridorerna möttes. Rand lät väven sjunka tillbaka men släppte den inte. Hade han dödat honom? Ers nåd, draken, hördes en röst bakom den söndertrasade väggen. Det är jag, Narishma, och Flynn. Jag kände inte igen er, ljög Rand. Kom hit. Jag tror att ert blod kanske är hett, ropade Flynns röst. Jag tror att vi kanske borde vänta tills alla svalnat lite. Ja, sa Rand sakta. Hade han verkligen försökt döda Narishma? Han trodde inte att han kunde ursäkta sig med att det varit Luz Tharyn. Ja, det är kanske bäst. Ett litet tag till. Det kom inget svar. Hörde han fotsteg dra sig undan. Han tvingade ner händerna och vände åt ett annat håll. Han sökte igenom palatset i timmar utan att hitta minsta spår av Dashiva eller de andra. Korridorerna, de stora salarna, till och med köksregionerna var helt folktomma. Han hittade ingenting, fick inte veta någonting nytt. Nej, han insåg att han hade lärt sig en sak. Tillit var en kniv och skaftet var lika vasst som äggen. Sen hittade han smärta. Det lilla stenklädda rummet låg djupt nere under solpalatset och var varmt trots att det inte fanns någon eldstad. Men min frös ändå. De tre förgyllda oljelamporna som stod på det lilla träbordet gav mer än tillräckligt ljus. Rand hade sagt att därifrån skulle han kunna få iväg henne även om någon försökte slita upp palatset med rötterna. Det hade inte låtit som ett skämt. Hon satt med Ilians kungakrona i knät och tittade på Rand. Såg på Rand som såg på Fedwin. Hennes grepp om kronan hårdnade, men hon släppte genast efter när hon stack sig på de små svärden som var gömda bland lagerbladen. Märkligt att kronan och spiran hade överlevt när det enda som återstod av draktronen var en hög förgylld kaffeved begravd under krossad sten och murbruk. Bredvid hennes stol låg Grants svärdsbälte och svärdet i sin skida, och intill dem stod en stor läderrensel med allt annat han hade lyckats rädda. Hon tyckte att det mesta var underliga saker att välja. Din enfaldiga fåne, tänkte hon. Även om du låter bli att tänka på vad du har framför näsan betyder det inte att det försvinner. Rand satt med benen i kors på det kala golvet, fortfarande full av skråmor, täckt av damm och med sönderriven rock. Hans ansikte kunde ha varit hugget i sten. Han satt och betraktade Fedwin, synbarligen utan att blinka. Pojken satt också på golvet med benen utsträckta framför sig. Fedwin hade tungspetsen mellan framtänderna och koncentrerade sig på att bygga ett torn av träklossar. Min svalde hårt. Hon minns fortfarande det fasansfulla ögonblick då hon insåg att pojken som vaktade henne nu var som ett litet barn. Sorgen fanns också kvar. Ljus. Han var bara en pojke. Det var inte rätt. Men hon hoppades att Rand fortfarande höll honom avskärmad. Det hade inte varit lätt att övertala Fedwin att börja leka med träklossarna istället för att dra ut stenar ur väggen med kraften för att bygga ett stort torn där du kan vara säker. Och sen hade hon suttit och vaktat honom tills Rand kom. Och ljus, hon ville bara gråta. För Rands skull ännu mer än för Fedwins. Så ni gömmer er i djupet? Den djupa rösten från dörröppningen hade inte tystnat förrän Rand var på fötter och stod vänd mot Mashrim Tame. Som vanligt var den höknäste mannen klädd i en svart rock med drakar i blått och guld slingrande upp runt ärmarna. Till skillnad från de andra ashamanerna bar han varken draken eller svärdet på den höga kragen. Hans mörka anlete var nästan lika uttryckslöst som Rands. Det såg ut som om Rand skar tänder där han stod och stirrade på Tame. Min lossade förstulet på en kniv ur dess slida i rockarmen. Båda var omvärvda av lika många auror och bilder, men det var inte på grund av någon syn som hon plötsligt blev på sin vakt. Hon hade sett förr hur en man försökt besluta om han skulle döda en annan, och hon såg det nu igen. Kommer du hit med Shaidin, Tame, sa Rand med alldeles för mjuk röst. Tame bredde ut händerna och Rand sa, det var bättre. Men han slappnade inte av. Det var bara för att jag trodde att jag kanske skulle få en kniv i mig av misstag, sa Tame. När jag kom hit genom korridorer fulla av ale-kvinnor. De verkar vara upprörda. Han lämnade inte Rand med blicken, men Min var säker på att han hade sett henne röra på sin kniv. Det är naturligtvis helt förståeligt, fortsatte han. Jag kan inte uttrycka vilken glädje jag känner över att finna er vid liv efter vad jag såg uppe i palatset. Jag kom för att rapportera desertörer. I vanliga fall skulle jag inte ha besvärat er med det. Men den här gången rörde sig om Gedwin, Rochade, Torval och Kisman. De var tydligen missnöjda över vissa saker som skedde i Altera, men jag trodde aldrig att de skulle gå så här långt. Jag har inte sett några av de män jag lämnade hos er. Ett kort ögonblick sökte sig hans blick till Fedwin, men bara ett ögonblick. Blev det andra förluster? Jag tar med mig den här om ni vill. Jag sa åt dem att hålla sig ur min åsyn, sa Rand med sträv röst. Och jag tar hand om Fedwin. Fedwin Moore, Tame. Inte den här. Han backade till det lilla bordet för att lyfta den lilla silverbägaren som stod vid lyktorna. Min flämtade till. Klokfrun i min by kunde bota vad som helst, sa Rand samtidigt som han la sig på knä bredvid Fedwin. På något sätt lyckades han le mot pojken utan att ta blicken från Tame. Fedwin log glatt tillbaka och försökte ta bägaren, men Rand höll den åt honom när han skulle dricka. Hon vet mer om örter än någon annan jag har träffat. Jag lärde mig lite av henne. Lärde mig vad som är farligt och vad som inte är det. Fedwin suckade när Rand tog undan bägaren och höll pojken mot sitt bröst. Sov nu, Fedwin, mumlade Rand. Det såg faktiskt ut som om pojken höll på att somna. Han slöt ögonen. Hans andetag blev allt långsammare. Ännu långsammare. Och slutade helt. Leendet lämnade aldrig hans läppar. Någonting lite i vinet, sa Rand tyst när han la ner Fedwin. Det brände i Mins ögon, men hon tänkte inte gråta. Det skulle hon inte. Ni är hårdare än jag trodde, muttrade Tame. Rand log mot honom, ett hårt och djuriskt leende. Lägg Kolan Dashiva till listan över desertörer, Tame. Nästa gång jag besöker Svarta tornet förväntar jag mig att få se hans huvud på ditt förrädarträd. Dashiva, morrade Tame och spärrade förvånat upp ögonen. Det ska bli som ni har sagt. Nästa gång ni besöker Svarta tornet. Längre än så tog det honom inte att samla sig och återvisa upp sin fasad av polerad sten. Hon önskade innerligt att hon kunnat förstå någonting av det hon såg runt honom. Återvänd till Svarta tornet och kom inte hit igen. Rand ställde sig upp och såg på den andra över Fedwins döda kropp. Jag kommer förmodligen att vara i rörelse en tid framöver. Tames bugning var nästan omärklig. Som ni befaller. När dörren slöts bakom honom släppte Min ut en lång suck. Ingen idé att öda någon tid. Särskilt när man inte har någon tid att öda bort, muttrade Rand. Han la sig på knä framför henne, tog kronan och la ner den bland de andra sakerna i ränseln. Min, jag trodde att jag var hela hunddrevet som jagade efter en eller annan varg. Men nu verkar det som om det är jag som är vargen. Bränne dig, andades hon. Hon körde in fingrarna i hans kalufs och stirrade in i hans ögon. En blå. En grå, likt en morgonhimmel strax före gryningen. Och torra. Du får gråta, Randall Thor. Du kommer inte att smälta, bara för att du gråter. Jag har inte tid med tårar heller, Min, sa han mjukt. Ibland fångar hundarna vargen och önskar att de inte hade det. Ibland stannar han och kämpar eller lägger sig i försåt. Men först måste vargen springa. När ger vi oss av? Frågade hon. Hon släppte inte hans hår. Hon skulle aldrig släppa honom. Aldrig.